hos också ungdomar, så är det ju så naturligt att vi får en dickpic någon gång i veckan eller ja, sådär. Kanske flera gånger i veckan. Så att ingen gör ju något åt det.
Vad tänker ni om det?
Det är sjukt.
Ja.
De flesta tjejer är så van vid att man får en bild på en killers könsorgan. Och att det blir en vardag. Och att man liksom slutar polisanmäla på grund av det.
Hej, jag heter Tina Willemsson och jag är programledare för det här poddavsnittet som heter Vem har inte fått en dickpic? Det är nu över ett år sedan som MeToo gick som en storm över stora delar av världen och vi har även fått en ny samtyckeslagstiftning. Men hur ser det ut i ungdomars vardag? Det ska vi prata om idag. Avsnittet kommer att inledas med ett samtal med några elever från Bobergsgymnasiet i Ånge och därefter ska vi se vad forskningen säger i frågan. De medverkande i det här avsnittet är Amanda Östlund, Matilda Sundin, Johanna Johansson, Elin Sundin och sen kommer jag även att prata med Katja Gillander Godin som är professor i folkhälsovetenskap och Lotta Brännström som är doktorand i hälsovetenskap. Katja, de här tjejerna som vi kommer prata med i podden här idag, de ingår ju i ett forskningsprojekt. Kan du berätta lite kort om det?
Ja, vi har ett projekt tillsammans med kollegor i Sydafrika där vi arbetar för att öka trygghet och minska risken för sexuella trakasserier och sexuellt våld mot flickor och unga kvinnor. Och vi letade efter en skola där vi kunde arbeta med det här projektet och vi hittade Bobergsskolan i Ånge.
Okej, då vänder jag mig till er elever här på Bobergsgymnasiet i Ånge. Upplever ni att det förekommer sexuella trakasserier i er omgivning, i era liv eller era vänners liv på något sätt?
Ja, jag tycker det förekommer väldigt mycket.
Vad kan det vara för typ av trakasserier?
Ja, det är inte så mycket mot ansiktet, det är ju mer på nätet eller att det går rykten. Mm. Att man sprider, att man pratar med en person och så sprids det vidare.
Jag skulle säga att det är mer uthängning på internet än ryktesspridning.
På Snapchat och sånt. Man skriver om någon, att den gjorde si och så och sånt där. Bilder och...
Just det. Kan det vara att man publicerar en bild på en offentlig, alltså på sitt eget Instagram eller och skriver någonting om någon person, eller hur kan man hänga ut någon?
Ja, man skriver saker om en person. Lägger ut det på Snapchat oftast.
Och så skickar man det till...
Ja, lägger ut det på sin story. Då ser ju alla.
Ja, storyn är offentlig.
Ja.
Ja, just det.
Och sen eftersom den är offentlig kan ju vem som helst ta en screenshot på det och lägga ut det på sin egen story och så vidare och så vidare. Och så sprids det till de här större kontorna till exempel. Så att jättemånga, tusentals människor ser bilden och sådär. Då blir det inte alls kul.
Vad kan det handla om när det dyker
upp? Ja, men det kanske är någon som har skickat, vi säger nakenbild till exempel, till en person som de litade på. Och sen sprids det vidare till någon som de inte alls trodde att den här personen visste inte jag att den kände och så vidare. Och så får jättemånga se den där bilden och man skäms och så.
Just det. Så att det kan dyka upp liksom i era telefoner en nakenbild på någon person som ni inte känner, eller någon på skolan och så.
Det har inte just hänt så.
Vi har ju varit med om en liknande sak.
Ja, det har hänt liknande händelser så.
Vad gör man då? Hur reagerar ni? Liksom?
Man polisanmäler ju.
Ja.
Och de personerna som man vet att man har fått ifrån. Eller som skickade till mig.
Just det.
Och man berättar väl för den personen som... Eller om det, den bilden på den personen som den är på då. Som,
ja, just det.
Berättar man för dem, men gud, du vet väl om det här?
Ja, just det.
Och så försöker man väl radera de bilder som finns och sådär. Ja. Tycker det är sjukt egentligen.
Ja,
det är tragiskt.
För det oftast skickar man ju till en person man litar på. Mm. Och så kan man ju inte det. För att den skickar vidare.
Pratar ni inte om det här i undervisningen? Någonting?
Nej, inte så.
Nej.
Det är inte. Har ni sexualundervisning?
Vi har haft.
Vi hade en sån där dag om det. Det var en dag?
Sinsamdagen.
Ja.
Pratar ni om såna här nakenbilder då som skickas?
Nej, inte så mycket om det faktiskt. Det gjorde inte.
Hade ni önskat att man pratade om det? Eller vill man inte prata om det?
Jo,
eller
nu efter. Det hade varit bra om vi hade pratat om det.
Mm.
Så folk förstår mer.
Mm.
Och så.
Mm. Finns det någon mer typ av nakenbilder som kan skickas? Hur är det med Dick Pixen idag på Boberg gymnasiet? Förekommer de?
Ja, ganska de. Ofta. Mm.
Vad tänker ni om det? Det är alltså att man skickar en bild på en kuk i ett meddelande till någon, helt enkelt. Antingen om det är sin egen eller någon annans, det vet vi inte. Men vad tänker ni om det fenomenet att det skickas sådana bilder?
Jag tycker det är väldigt, alltså från min sida så är det ju äckligt. Ja. Att det är inte så att jag vill sitta på en julaftonskväll med hela släkten och helt plötsligt få upp en dickpic på telefon. Mm. Och där sitter hela släkten runt omkring och kanske kollar på min telefon. Eller mina små kusiner eller någonting. Och sitter jag där och så kommer upp en dickpic.
Och sen säger man kanske, ja, du vet att det här är olagligt, det är ett brott att göra så här. Ifall jag inte vill och inte är medveten om det. Då blir de bara, åh förlåt, det var fel.
Om jag får en dickpic och så av en helt okänd människa då. Och så säger jag typ att, ja men vet du vad jag kan göra med den här bilden? Typ. Alltså, ja. Och så då blir det oftast, nej men det var inte menat så, förlåt. Jag ber om hemskt mycket om ursäkt. Det ska aldrig hända igen.
Varför tror ni att folk skickar såna här dickpics?
Jag vet inte. De får en reaktion, tror jag. Någon slags reaktion och kanske få respons tillbaks.
Ja, att man ska skicka
att man, tillbaka. Ja, de vill få någonting tillbaka just av det.
Alltså, vill de ragga typ på något sätt? Eller vill de...
Jag tror inte att... Alltså de jag känner då, jag tror inte att mina killkompisar skulle skicka en dickpic till en tjej som de verkligen gillar. Det är ju inte sätt för dem att ragga. De gör det typ så för att jag har uppmärksamheten av andra tjejer för att visa sig, jag vet inte, typ stor. Åh, jag har en 20 centimeter. Mm. Ja.
Så intressant, så att man skickar inte till dem man... Är inte liksom vill bli tillsammans med?
Nej, inte de jag vet.
Nej.
Det är bara för en gångslig typ.
Ja. Ja, just det. Så det är en inbjudan. Så man fattar det när man får en sån här.
Ja, ja, man fattar vad de vill. Men det är,
väldigt osmakligt tycker jag att skicka sånt där och bara, oh, hej, kom till mig. Nej, tack.
Polisanmäler folk dickpics? Vet ni? Hur?
Inte många, tror jag.
Nej, det är sällan.
Vad gör man med dem då?
Man blockar bara personen.
Ja.
Eller bara låter det vara.
Ja.
Hos också ungdomar så är det ju så naturligt att vi får en dickpic någon gång i veckan eller ja, sådär. Kanske flera gånger i veckan. Så att ingen gör ju något åt det.
Vad tänker ni om det?
Det är sjukt.
Ja.
De flesta tjejer är så van vid att man får en bild på en killers könsorgan. Och att det blir en vardag. Och att man liksom slutar polisanmäla på grund av det.
Vad kan det få för konsekvenser för den som får bilden i sin telefon?
Det kan ju bli att om fler ser det som familj någonting, då kanske man själv skäms för att man fått bilden även fast man inte vill ha den.
Så man tar på sig ansvaret själv och skulden?
Ja, det kan bli så.
Ja.
Om man bara får den plötsligt och sitter folk runt omkring. Mm. Så att det...
Jag tänker lite så här också, att om det är en tjej som är osäker på sig själv och tror att hon är fin, då han får en sån där att, och så skickar hon tillbaka och då sprider den här killen runt att hon är en hora och sånt för att hon skickade bild på sig själv naken.
Så han är inte det liksom som skickar. Men sen när hon skickar tillbaks, då blir hon en hora.
Ja, det är alltid tjejen som hängs ut för att hon skickat någonting, men killen ses som att han inte gjort någonting.
Varför
att
är det så?
Jag vet inte, men ja, jag vet inte, tjejer är väl mer utsatta antar jag. Det har blivit så av någon anledning.
Ligger en kille med 20 personer, då är han liksom, oh, kung. Då ser alla upp till han för oj, 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 vad han har erfarenhet och gud vad han är bra och fått sådär många tjejer ner i sängen. Och ja. Men ligger en tjej med 20 personer, eller det kan bara räcka med typ 5 eller 10. Oj, då är det hora-stämpeln som sitter i pannan på en. För då har man ju legat runt och fått massa folk ner i säng. Det är ju oftast det att killar, de ska ju göra sånt här. Vi ska ju inte göra sånt här. Vi ska stå i köket, laga mat, hand om barna. Men killarna ska vara ute, jobba, och dricka, ha roligt. Så det, jag tror det sitter kvar än idag. Att killar får ligga hur mycket de vill, men tjejer får inte ligga hur mycket de vill.
Vad tänker ni att man skulle kunna göra för att ändra på det här? Hur skulle man kunna, kan man göra något annorlunda? Kan man, skulle man kunna förändra det här sättet så att det blir mer jämställt för tjejer och killar?
Ja, men att redan från när barnen är små, att man då säger att ja, men det är på det här sättet att man, killar och tjejer ska ha samma rättigheter, samma, ja, men hur man uppfostras och så, att tjejer inte ska ses som, ja, men hur ska man säga, ja, men att klena och svag och allt det här, och killar ses som starkare, utan det är samma egentligen. Men att man är då förberedd på att det kanske ser ut så här när du kommer ut i skola i allt det här, att ja, men killar ses på det här sättet, tjejer ses på det här sättet. Men ja, jag vet inte, man måste väl informera, antar jag, redan från liten ålder att man ska tänka på ett annat sätt. Ja, jag tror det är mer så. Man måste lära barnen kanske redan från tidig ålder.
Ja, men det tror jag absolut. Om man tänker på de här dickpixen och det som skickas runt, finns det något sätt att få stopp på det? Eller vill man få stopp på det? Tycker folk att det är obehagligt eller tycker man att det är kul?
Det beror väl på. Alltså, skulle jag säga att jag har varit förhållande i 3 år med en kille, då kanske inte är något problem om jag får en dick pic av han. Men får jag dick pics av andra, så är det ju ett problem. För jag vill ju inte ha det av någon annan. Och jag vill inte se någon annans heller, för den delen. Så, ja.
Hur skulle man kunna få stopp på det då? Har ni någon tanke kring det?
Ja, jag vet. Det är väl mer att säga att ja, nu kommer jag polisanmäla dig. Du kan få si och sådana straff eller sådär för det du gör.
Vet man vem som skickar när man får dem på Snap eller på Instagram?
På Snap så vet man
ibland,
oftast.
Det beror på,
Vissa har fake-konton så det står inte deras riktiga namn, utan det kan vara bara något bokstäver eller sådär. Men flesta gånger vet man ifall det står dens namn och användarnamn och sånt. Då kan man ju söka upp den.
Hur hanterar man det då? Går man fram och prat, eller bara låtsas man inte om det, eller hur hanterar folk?
Ofta vågar den som man? Har skickat det, den går helt som att inget har hänt, den bara går förbi eller ja, inte säger någonting ofta. Bara är tyst sådär.
Men det är lite samma den som har fått det också.
Och den som har fått det också dessutom, ja, att den personen också inte säger någonting, utan man låtsas som...
Fast man kan ju berätta för sina närmaste vänner, men det är inte att man går runt och pratar precis med andra som man inte riktigt känner.
Berättar man för folk när man får dem här? För det är ju ett liksom, trakasserier.
Jag säger så här, om jag skulle få, då berättar jag som till mina kompisar, som närmaste vänner. Men jag går inte runt och säger det till alla andra. Det gör jag inte.
Berättar för någon vuxen? Alltså någon förälder eller lärare? Eller?
Nej.
Nej.
Men det beror ju på, det beror på vem det är. Om det är någon person som de också vet om, men den här personen har varit hemma hos oss ganska mycket eller sådär. Eller ifall det är någon helt annan som de inte känner, då är det ju skillnad. Men om de vet, men den här personen, då kan ju de kanske säga till, bara vad håller du på med ungefär. Men ifall de inte är helt omedveten om vem det är, då känns det lite, jag vet inte.
Just det.
Meningslöst.
Ja, det är helt annorlunda jämfört med om de skulle veta vem det var.
Men finns det någon slags trygg vuxen på skolan? Inte vet jag, det kan vara någon fritidsledare eller... inte vet jag, man spelar fotboll eller man har någon tränare eller någonting som man kan vända sig till.
Ja, kurator finns.
Kuratorn finns.
Rektorn, det finns ju, man heter kan studievägledare gå till vem som helst nästan.
Ja, men den man känner sig mest trygg att prata med kan man gå till och bara.
Skulle ni kunna tänka er att göra det?
Eller? Ja, jag skulle ju kunna göra det, men det känns ju meningslöst, det är bara det.
Varför känns det meningslöst?
Jag vet inte.
Det är svårt att göra någonting åt egentligen.
Ja. Ja, men om man inte tycker det är så speciellt jobbigt att få, att man bara tycker det är onödigt att den personen skickar det, då känns det som ingen mening att gå och säga till någon.
Men sen kan det också vara att går jag och säger till någon, alltså vi säger en lärare då, och så säger den läraren till den här personen som har skickat en dickpick då. Då kanske man är rädd för att den personen ska ge en bli arg på en och sätta ut den på ett annat sätt och sprida en massa andra rykten om en.
Just det.
Du kan ju säga att han då hittar på en massa rykten, sprider det, till exempel att jag har legat med 30 personer, kan ju han sprida bara för att jag har sagt till en lärare om hans dickpick som han skickat till mig.
Just det. Så man tar liksom ansvar för det, eller att man blir rädd för konsekvenser om man visar upp det man har fått.
Ja.
Kommer ni ihåg när ni fick er den första dickpick förresten?
Ja.
Ni kommer ihåg det?
Nej.
Nej, gud, jag minns
det länge sedan. Var det länge sedan?
Ja.
Jag var runt 11, 12, 13 någonstans där. 11, 12, 13 tror jag.
Jag minns inte riktigt, men jag tror jag var runt 15.
Mm. Ja, jag tror också det. 14, nej, inte 14. Ja, men 14, 15 kanske där. Mm. När man skaffade de här apparna och hade mobil, riktig mobil.
Jag tänkte att man kanske, eller jag vet inte, att man reagerar starkare första gången man får den. Och sen så blir man
första gången.
Då blir man ju ledsen nästan och så här, men gud vad händer ungefär.
Men jag tror lite annat om man inte är så här, om man inte varit i förhållande också, då är det lite att man reagerar mer på det då än vad man gör efter ett tag.
Just det. Nu går ju ni på gymnasiet. Var det annorlunda när ni gick på högstadiet? Kommer ni ihåg?
Ja.
Det var någon skillnad?
Mm. Ja, det var ju mer. Alltså, allt var ju mer då. Alltså, där kunde man ju gå fram till en person och säga någonting i ansiktet. Eller skriva på skåp eller ja, lappar och skicka. Eller, alltså, vad som helst. Och internet då. Mm. Men här är det ju ingen som riktigt vågar gå fram till ansiktet till någon och säga hora eller alltså någonting sånt där. Det är ingen som vågar det. Nej. I alla fall inte vad jag har märkt.
Nej.
Och
håller ni med om det?
Ja.
Mm. Så man använder sig av telefonerna istället?
Ja. Mm. Det är som ett skydd kan man säga, att man gör det via mobilen för att inte, jag vet inte, ja, det känns väl bättre för dem att göra det så.
Mm. Skickar man oftast till en specifik person eller skickar man till
till många tror jag nästan. Många. Det är många, ja.
Ja.
Mm. Jag siktar, alltså, som jag kan tänka mig, en kille tänker att alltså siktar han in sig på en tjej, då är det ju för att det är någonting med den tjejen. Mm. Annars så är det ju att han skickar ju till många. Mm. För eftersom han inte är blyg. Men jag tror inte att han skulle bara skicka till en tjej. Mm. Bara för liksom att.
Just det. Förra hösten så kom ju det här MeToo-uppropet som handlade just om sexuella trakasserier. Och då var ju skolvärlden också med. Märkte ni någon, har ni märkt någon skillnad? Har det blivit annorlunda? Hur man pratar om de här sakerna? Pratar ni mer om det i skolan nu? Eller har liksom sättet som det händer på, har det förändrats? Har det lugnat ner sig? Har det ökat? Eller?
Ingen här på skolan har pratat om MeToo. Det är mer att killar och folk gör MeToo till ett skämt. Om jag säger typ, jag var där igår. Och hashtag MeToo. Typ.
Mm.
De tar det liksom inte.
Jaha, så de säger hashtag MeToo som ett, som ett skämt?
Ja, de tar det inte som vad det är egentligen.
Okej. Okay. Jaha, att de också var där?
Ja.
Jaha, okej. Okay.
De har liksom tagit det handlar om egentligen till att göra till något annat.
Och förminska det?
Ja, ja. Och så säga att det är skit och det är överdrivet. Och, ja, att folk ljuger, ja, och kvinnor ljuger.
Vad tänker ni om det då? Att det förminskas på ett sånt sätt?
Det är sjukt bara att de ens, eller att man har tankar på det ens en gång. När det finns folk som är utsatta för så grova grejer att man inte ens har respekt för det, då är det bara, jag vet inte, då är man bara dum som håller på.
Mm. Skulle ni vilja prata mer om det här i liksom den ordinarie undervisningen?
Det skulle väl egentligen tas upp rent allmänt kanske. Mm, ja, men på vilken lektion som helst, på morgonsamling eller sådana grejer. För där är ju många som är samlade. Mm. Sådär. Mm. Och på sådana här eller lektioner då vi är olika klasser. För vi har ju lektioner med andra klasser också. Mm. Så då skulle man kunna ta upp det där.
Eller ha en lektion.
Ja, exakt. Ja. Ha en lektion om det. Och prata om det kanske. Mm. Flera lektioner.
Ja, det är ju som vi har ju bara haft det. Ja, sesamdagen som den här skolan kallar det för då. En gång. Ja, vi var med första året i ettan. Sen hade de det igen för nya ettorna som kom i år. Eller ja, nu på det här läsåret. Mm. Men jag tycker att man ska införa det fler gånger.
För att ja, men på de där dagarna vi hade, de pratade inte riktigt om det heller.
Nej,
de pratade om hur man skyddar sig för könssjukdomar. Det var inte mer än det. Nej. Och det visste man redan sedan 8-9. Mm. Det behövs ju mer så här, ja, men vad gör jag ifall jag blir utsatt för våldtäkt till exempel? Vad gör jag ifall ja, men jag blir uthängd på internet för att jag skickat en bild till exempel. Vad gör man? Men det är ingen som informerar om sånt, utan det är så här, hur skyddar jag mig mot och blir smittad av en könssjukdom. Och det vet ungefär alla. Visst, det finns de som inte vet, men de flesta vet, ja, skulle jag tro. Och det pratar man ju om också.
De flesta är ganska medvetna om det.
Det vet man. Ja.
Och typ hur en... vad ska jag säga nu? Vagina. Vagina.
Hur det ser ut.
Ja, hur den är uppbyggd och hur en penis är uppbyggd.
Mm.
Det är typ det vi får lära oss.
Mm, just det. För jag tänker också att det här är ju eran skola, men det är också eran arbetsplats där ni ska jobba, ni ska prestera, ni ska liksom lära er saker, och ni ska göra prov och ni ska få betyg, ni ska ja, och samtidigt utsätts ni för den här typen av trakasserier. Vad tänker ni om det? Jag tänker om ni jämför med till exempel om man har ett annat jobb. Man går till ett jobb, man jobbar på bank. Eller man jobbar, så skulle ens kollegor hela tiden skicka dick pics till en när man ska stå där. Och
ja, man skulle ju vara jättedåligt. Man skulle känna sig obekväm och gå dit.
Ja, ja.
Verkligen.
Men det är precis, och det är så som er verklighet ser ut.
Mm.
Och era klasskamrater. Att ni ska prestera, ni ska sitta och lära er saker. Vårdyrket, som är jätteviktigt. Samtidigt som ni utsätts för trakasserier regelbundet.
Ja. Nej, det blir ofta så. Men ifall man vet att ja, men det kanske får en bild, då loggar man väl ut från den appen till exempel. För att nu vet jag att ja, men jag är inte inne under den lektionen. För att kunna fokusera på mitt arbete eller min uppgift eller vad det nu är.
Men man ska så, inte behöva göra så.
Men man ska, nej exakt, man ska inte behöva göra det. Men det blir ju så att man gör det. För att jag vill inte att den här ska skicka till mig eller sådär. Eller stänga mobilen eller sådär.
Just det, så det blir återigen ni som får ta... Det blir som att det är mottagaren hela tiden som får ta ansvar för
situationen. Ja, det blir ofta så.
Får vi en dickpick, då är det vi som har ansvaret. Men skulle vi skicka någonting på vår kropp till en kille, då har inte han ansvaret.
Är det något mer ni vill? Jag tänker om det är kanske andra tjejer eller andra ungdomar i er ålder sådär, som lyssnar på det här programmet. Vill ni skicka med någonting, säga någonting till dem?
Ja, det är väl ändå att våga stå för sig själv och våga säga till en vuxen eller polisanmälare så att det blir någonting av det. För att det är inte, alltså man ska inte bara blockera eller liksom glömma bort det, alltså förtrycka det, för att det kommer alltid finnas där. Även fast jag kanske fått den och jag tänker på det, så känns det fortfarande bättre om jag pratar med någon. Om jag pratar med en vuxen och säger det, då är det ute. Så då kommer det ju komma ut.
Ja, att man aldrig är ensam om det heller. Det finns många som har varit med om samma sak, så man kan alltid prata med någon. Mm. Det är alltid bra att veta.
Och att ingen kommer se ner på dig. Att det är liksom, den som har skickat det är ju dens problem. Alltså det är ju den som har skickat det är ju den som får stå för det. Så att även fast jag skulle säga till en förälder eller vuxen allmänt, så skulle inte den personen se ner på mig för det. Hoppas jag i alla fall.
Ja, om det skulle vara så att det är kanske andra forskare och professorer och doktorander och så som lyssnar på det här programmet, eller kanske politiker eller andra med liksom, som har möjlighet att påverka på olika sätt. Skulle ni vilja skicka med någonting till dem? De här vuxna människorna som kanske har möjlighet att göra någonting. Skulle ni vilja skicka någonting? Hälsning till dem?
Jag vet inte. Det vill vara att försöka ta upp det här ämnet mer.
Mm.
Alltså att inte försöka gömma det. För att det jag tycker är att det är många vuxna som sitter lite högre upp då, som vill gömma det och inte prata om det. För att de vågar inte ta konsekvenser som kan komma.
Kanske vara ute lite mer på internet. För vissa vuxna har inte de här apparna som vi har. Nej. Utan att de sitter mest på Facebook och scrollar gamla tidningsartiklar.
Ja.
Och kollar inte på det här. Sådana saker som vi kollar på direkt.
De märker inte
sakerna som vi utsätts för. Så det är viktigt kanske att de är inne på Snapchat, skapa ett konto. Ja, men vad får jag för bilder?
Ja, vilka lägger appar till är det de ska kolla
in? Snapchat, Instagram, ja, men Facebook lite grann. Då. Det beror på vad
man är. Jag förstår att de inte tycker det.
Nej, men sådana här appar som, ja, men, vad heter det, Twitter och allt det här. Jag har inte alla appar heller. Men de här vanliga apparna.
De mest populära.
Ja, de mest populära apparna borde vuxna gå in på kanske och titta vad händer. Och så här, vilka människor är här och så där.
Ja, för det är ju inte så direkt så att det kommer upp en dickpick i en tidning.
Nej.
Inte i SD eller något sånt där. Det är ju inte normalt.
Nej, det är inte det.
Nej. Så ska de se det, då får de ju hänga med i ungdomarnas värld.
Ja, exakt.
Använda sociala medier så de får se.
Kan föräldrar ställa någon fråga? Eller?
Det beror ju på vilken relation man har till sina föräldrar. Hur nära man är dem. på vilket sätt man kan prata med dem om sådana saker.
Om man känner sig, ja, exakt. Om man känner sig trygg att prata med sin mamma om en, sådär, vad man får för bilder eller om hon vet om något.
Eller att hon informerar av sina barn.
Ja, att det är okej att berätta för mig eller jag kan prata med mitt barn och sådär. Då är det ju bra. Eller om man har en mormor eller en morfar, vad som helst. En vuxen i alla fall som man kan prata med. Som står nära, då är det ju bra. Absolut.
Men för att bygga den till lite så måste man ju börja bygga den när man är liten.
Mm, det måste
och
man.
För att bygga den så måste man ju ta upp vad som, alltså konsekvenser. Och säga att du kan berätta allt för mig. Jag kommer aldrig se ner på dig. Jag kommer älska dig och ha sett vad. Så du kan berätta för mig. Och ha liksom, berätta allt det här med alltså sexuella, olika sexuella ämnen. Liksom vad som kan hända, vad som händer. Ja. Så att folk, ja, så att barna vet det.
Jättebra. Tusen tack för att tack ni ville vara med. Det var jättefint. Ja, då sitter jag här nu med Lotta och Katja. Och vi har ju haft ett samtal här då med de här eleverna på Bobergs gymnasiet i Ånge. Vad tänker ni om det ni har hört i det här samtalet?
För det första så är det ju väldigt, det är imponerande hur mycket kunskap de sitter på och hur de klarar att förmedla den, tycker jag. Men det är också otroligt sorgligt att de har all den här kunskapen. De vet för mycket om vad det gäller att vara utsatt, att hantera sexuella trakasserier varje dag, hur man navigerar genom det här, det är en vardag. Hur de pratar om det är så otroligt normaliserat.
Verkligen. Katja, har du någon tanke?
Jag kan hålla med om det. Det är visar också, som Lotta säger, alltså vilken erfarenhet de har och också kunskap om det här. Men samtidigt så är det, som de säger, vi behöver veta mera. Så det framgår ju också när de pratar att de är med om saker, de förstår, de har lärt sig hantera saker, men det finns ju mycket mer som de själva känner att de behöver veta. Och sen också det de lyckas förmedla, och det kan vi säga, nu blev det ju lite kort här, men vi har ju arbetat med de här tjejerna också tillsammans med flera andra klasser i Bobergs gymnasiet, med just utgångspunkten att det är tjejerna som deras kunskap och perspektiv som vi behöver för att kunna fundera över hur ska vi kunna motverka det här och jobba för en att öka trygghet och säkerhet för framförallt unga tjejer. Och
ja, men det är som att de har utvecklat ett, utan vuxnas hjälp så har de utvecklat ett system på något sätt. Och så, som jag uppfattade det som, så pratar de ju sinsemellan och hjälper varandra. Så det är som att det är på något sätt att vi är på två olika nivåer.
Som parallella universum.
Precis, ja. Att vi, det men sen, tänkte jag. Att de har, ja, men självklart pratar man med folk om det här, men inte, man pratar med dem, liksom sina vänner runt omkring sig.
Men, ja, nej, men så att vi har ju haft ett projekt där vi har jobbat med någonting som heter Photovoice. De fick börja med att fotografera vad som de tänker ger trygghet för tjejer i samhället. Och så generellt, inte deras egen, utan i skolan eller i kommunen. Och sen vad de upplever ger otrygghet. Och sen gick vi vidare med där de har tagit fotografier på olika former och typer av sexuella trakasserier eller sexuellt våld eller våld som tjejer kan råka ut för i samhället idag. Och sen vilka konsekvenser som det får. Och det var ju då som vi också fick den här liksom enorma bredden på all olika form av utsatthet som tjejer råkar ut för idag. Inte bara det, alltså bara ska jag säga, heller det som sker i skolan, utan det som framförallt också nu i hög grad sker på nätet och i sociala medier.
Vad var det för konsekvenser som kom fram?
Allting från psykisk ohälsa, självskador, att äta psykofarmaka, självmord, isolering, skam, skuld, någonting?
Nej, slutgiltiga var då självmord. Så det var liksom alla de här konsekvenserna och sen självmordstankar och självmord som den yttersta konsekvensen.
Ja, och sen fokus då på skolan, att inte kunna prestera, att inte orka gå i skolan, att inte vara i skolan, att det är konsekvenser för vilka val man gör i livet och så vidare. Så att det var...
Det är tunga konsekvenser.
Det är tunga konsekvenser, absolut. Och det...
Men det är klart att leva under, att gå igenom en arbetsdag då, som är genom i skolan, där du ska kunna koncentrera dig och vara alert och tänka och lära och ta emot kunskap och så. Att hela tiden vara utsatt för de här extra faktorerna av press. Det kan vara rädsla för rykten, det kan vara att ett rykte redan har börjat sprida sig, det kan vara att du mottar med dickpixen som de pratade om. Det är klart att det lägger en extra press. Det är svårt att kunna... Och så det här att de kallar varandra för hora och trycker ner varandra och förminskar varandra. Det är klart att det leder ju till en begränsning av att nå din fulla potential. Så. Och det påverkar ju resultaten i skolan såklart. Och sen, som Katja säger, hur man, ja, vad man får för chans på arbetsmarknaden och blir självförsörjande.
Photovoice, som är en metod då, som ska öka kunskapen för oss som forskare. Men som också, där man med hjälp av fotografier och ett speciellt sätt att samtala om de här fotografierna, så också att de som är med, i det här fallet tjejerna då, också får en gemensam kunskap om det här. För ofta är det ju så att tjejerna är utsatta för det här, men det blir deras som de pratar om, deras eget ansvar. Och det är väldigt många som inte pratar med varandra om det heller. Och det blir det som vi lever i och som de bemöts, är att det är deras eget ansvar. Och det vill vi ju verkligen komma ifrån. Så det här projektet handlar ju inte om att det tjejerna ska ta ansvar för de här sakerna, utan att synliggöra vad de är utsatta för och sen också fokusera på vilka är det som kan göra någonting åt det här. Det är ju dit vi vill komma. Vilka är det som kan göra någonting åt det här? Och det är inte tjejerna själva. De ska inte ta ansvar för det här. Men det här är ett sätt att börja och lyfta problemet, för att det är jättemycket som de råkar ut för som vi vuxna inte känner till, som vi inte vet. Och jag har ju forskat många år om psykisk hälsa och ohälsa och försökt förstå dels vad som främjar hälsa och ökar risken för ohälsa. Och då finns det ju en mängd olika faktorer, allt från krav i skolan, att man har mycket att göra eller att man blir utsatt. Men det som vår forskning visar är ju betydelsen av att ta in de här faktorerna också. Att synliggöra verkligen vilka olika villkor som tjejer och killar har. Och där en stor del av tjejernas vardag är att hantera trakasserier och rädsla för trakasserier. Och visst kan det drabba killar också, men det är inte på samma sätt, det är inte lika hög utsträckning. Så att förstå den här utsattheten som tjejer har, till skillnad från killar, är jätteviktigt om man ska försöka förstå psykisk ohälsa. Och de genusmönster, alltså de skillnader i psykisk ohälsa som vi ser mellan tjejer och killar. Där tjejer rapporterar mycket, mycket mer psykisk ohälsa än vad killar gör. Det är inte så att de inte rapporterar, det är inte så att de inte har problem, det är inte så att de inte utsätts för våld eller sexuella trakasserier. Men det är inte på samma sätt och inte i den här digniteten som det är för tjejer.
Du, Katja, har sagt att sexuella trakasserier är ingenting man kan informera bort. Vad menar du med det?
Det var intressant nu när vi lyssnar på tjejerna, för de tycker ju att det saknas information. Och det gör det med stor, alltså det tror jag på verkligen. Om man inte tar upp det, man inte pratar om det, om de skulle vilja veta mer. Och de tycker säkerligen att det är fler killar som skulle behöva veta det här också, och fler tjejer. Men det är ju inte så att om vi informerar om att det här är ett problem, att det skulle sluta. Det är inte så att killarna inte vet att det här är någonting som de inte bör göra. De vet mycket väl att det här är fel beteende. De beter sig inte likadant när de följer med sin mamma till arbetsplatsen och träffar någon där. För de vet att så beter man sig inte. Men i skolan eller i andra sammanhang där de är med tillsammans, så tänker de att det här är ett beteende som de kan använda och göra. Så att information, och då kan man fundera vilken typ av information, men det kommer inte förändra i någon högre utsträckning, tyvärr. För är det ett informationsproblem, det är som att säga att vi kan förändra rökning med att informera om att det är farligt. Det finns några som förstår det, men det förändrar inte beteendet.
Vad tänker du behövs mer då?
Ja, dels så måste man ju förstå att det handlar, alltså att det är ett uttryck för makt. Om vi nu liksom förenklar nu och pratar om det som killar gör mot tjejer, så är att killar utsätter tjejer för sexuella trakasserier eller andra former av sexuellt våld är ett uttryck för att de har mer makt än tjejer. Det är ett sätt att vidmakthålla, att förminska någon, att förtrycka någon och att kränka någon. Och det kan man fundera på, vad ger det för killarna? Vad liksom är det för någonting? Men då kan det, till exempel det här som de pratar om, att skicka en dickpick. Det kan ju vara en ensam kille som sitter och tänker ut att han ska skicka en sån bild till en tjej. Men förmodligen så är det en grupp killar som sitter tillsammans. Och så är det liksom en del i ett maskulinitetsskapande där det ger status att våga att göra det. Och att, liksom, så det är ett beteende som skapas i oftast en killgrupp. Och har absolut ingenting att göra med att det är någon kille som skulle vara kär i någon eller uppvakta någon som de också avfärdade i den här gruppen.
Ja, det var intressant att de sa att man skickar, eller ja, man skickar inte dick pics till någon man är intresserad av.
Nej.
Tvärtom.
Nej.
Mm.
Så jag tänker det är ett sätt att kränka.
Ja.
Förminska. Och, ja.
Så då handlar det kanske inte så mycket om själva liksom, sexet i sig. Alltså sexuella.
Nej.
Utan det handlar om makt.
Det handlar om makt. Och därför så blir det, man säger att vi ska öka sex- och samlevnadsundervisningen. Och det tror jag säkert behövs. Men det är som Tom tog upp också. Det handlar då, ska inte handla bara om att veta hur man undviker könssjukdomar eller hur ett könsorgan ser ut. Utan då måste man utveckla det här till att ta in mycket mer om kön och makt. Till exempel.
I den forskningen som ni har gjort, hur har tjejerna pratat om eller fotograferat då trygghet? Vad är det som bidrar till deras trygghet? De är trygga situationerna, eller när har de uppgett att de är trygga?
Familj, hemma med vänner kom tydligt fram som en trygghetsfaktor. De var också noga med att belysa, liksom, vad ska jag säga, prata om att det är många som upplever att inte hemmet är tryggt. Att det är mycket som pågår bakom stängda dörrar också. Att det är mycket våld innanför hemmets stängda dörr. Så. Men annars så var det mamma hemma på sitt rum kan man vara trygg. Var mycket som bilder på sitt egna rum. Och
med så kompisar. Som kom till
vänner och familj och hemma. Och sen så, och någonting som var väldigt intressant med den här bildserien, det är att tryggheten var det. Det är det fysiskt. Du kan då, det är en fysisk plats med trygghet. Det är rum och hemma och med vänner och så. Och motsatsen då var ju otrygghet. Och då kunde de peka ut en del fysiska områden i närmiljö, som det var någon tunnel och saker kan hända inom en sluten miljö där inte folk kan se utifrån och in till exempel. Öde platser, parker och fulla män. Och då, det här är väldigt intressant, om man liksom ser på det som är då trygghet och otrygghet, så skulle man kunna anta att otryggheten är någonting du kan undvika. Som man också gör ofta, att man ska man gå igenom en park så tänker man sig för hur man eventuellt ska göra det här. Vad finner jag för strategi här? Ska jag ringa mamma? Ska jag gå med någon? Eller vad är klockan? Du vet, man tänker igenom sådana saker. Och då kommer ju det här näthatet in som en sidekick. Därför att den tar inte hänsyn till plats överhuvudtaget. Som en av tjejerna sa här tidigare. Du kan sitta hemma med familjen på julafton och få den. Så du kan inte, det representerar otrygghet. Men det är en typ av otrygghet som penetrerar alla situationer. Du kan inte fysiskt gå ifrån den. Du kan inte undvika den genom att inte gå genom parken eller ringa mamma när du är otrygg eller stanna på ditt rum. Det kränker dig överallt.
Ja, det är ju helt sant. Jag blev också, att hon just tog upp julafton som en sån här, ja, ofta familjehögtid.
För henne representerade förmodligen fullständig trygghet. Och,
precis.
Och inser då att det här
och kan bli skammen i att någon skulle se att de hade det här i sin telefon.
Mm. Mm. Så det är det som är lite skrämmande med, eller ytterligare en skrämmande faktor med online trakasserier, att det tar inte hänsyn till plats överhuvudtaget. Plats eller situation eller någonting som helst. Det är svårt att undvika, speciellt när det är samma, de kommunicerar med sina vänner dagligen med telefonen. Så det går ju inte att bara ta bort telefonen, att undvika att titta på den till exempel. För att när den plingar till så kan det ju lika gärna vara en vän.
Ni har också pratat om vart ansvaret ska ligga någonstans. Att det inte ska ligga hos tjejerna. Vad är det ni tänker kring det? Vad är det ni?
Jag tycker att det var viktigt det som tjejerna här tog upp i slutet här, att det är inte tjejernas ansvar. Men som tjej, redan från början i som småskolan, så finns det högre krav på tjejer att de ska ta ansvar. Och man har inte samma krav på killar att de ska ta ansvar för vad de gör. Utan fortfarande så finns det de här uttrycket, ja men de mognar lite senare. Eller du vet hur det är, pojkar är pojkar. Och så accepterar man saker som man inte accepterar hos tjejer. Så tjejer, de tränas fortfarande idag att ta ansvar för sånt som man absolut inte tänker att killar då, och nu pratar vi som grupp, ska ta ansvar för. Och det är ju någonting som de vet, som en tog upp när det gäller våldtäkt till exempel. De är väl medvetna om att är det någonting som händer så kommer de få frågor, och det ansvaret läggs på den som är utsatt. Det är alldeles för lite diskussion och fokus på de som de facto ska bära ansvaret.
Mm. Precis. Tänker ni att man genom er forskning på något sätt ska kunna påverka beslutsfattare? Eller hur har ni jobbat med den här forskningen ni har fått fram?
Vi har ju jobbat med tjejerna så att de ger sin bild. Och sen har alltså vi är mitt i projektet. Det är ju inte så att det är slut, utan vi är mitt i projektet. Och hittills så har ju det som de har jobbat fram presenterats för politiker, tjänstemän, för skolan, för föräldrar. Men det finns väldigt mycket mer att göra.
Ni satte ju igång den här forskningen precis innan MeToo rasade igång. Mm. Vad upplever ni att det har liksom haft något skifte i er forskning och sådär? Förändrade det förutsättningarna på något sätt?
Jag menar, en av tankarna med att göra det här från början och att göra en utställning, det var ju att uppmärksamma det som ett stort problem, därför att det är alltså har varit osynliggjort under en lång tid. Så helt plötsligt så kommer MeToo som synliggör det liksom globalt och nationellt på ett sätt som man bara inte hade kunnat föreställa sig. Så att visst fick det här uppmärksamhet, och det vore väl förmätet att säga att det är just av vårat. Men kanske, jag vet inte om det var så att det blev ett större intresse från dem runt omkring efter MeToo, men jag vet inte det. Men nej.
Jag tror att det har öppnat många dörrar att ha MeToo i ryggen.
Mm.
Det blev väldigt uppmärksammat. Saken blev uppmärksammad. Och det gör ju att vi når fram med vår forskning också på ett annat sätt. För att det finns en slott här nu när folk är väldigt villiga att prata om och lyssna på de här sakerna.
Jag förstår att det här är och har varit ett mycket, mycket större problem än som hittills har varit känt.
Om ni fick bestämma, vad skulle ni vilja sätta in och åtgärder någonstans, eller någon inte vill jag förändra någonting i system eller på något sätt jag vet inte, för att få stopp på det här? För att vi förstår ju när man lyssnar på de här tjejerna också, det är nästan som att de, det är så hopplöst. Jag fick en känsla av hopplöshet också i det här. Har ni någon dröm liksom att ni skulle vilja, kan man dra i handbromsen på något sätt? Eller?
Nej, men alltså man måste ju jobba på många olika nivåer, tycker jag. Dels så är det ju så att vi har ju fantastiska lagar, fantastiska policies, läroplaner och så vidare, där det står att man ska arbeta med jämställdhet, det ska vara tryggt i skolan. Men det skulle behövas vara mer konsekvenser för de som inte gör det som man bör göra. Så att man på en skola inte ska komma undan med att vi har inte tid att arbeta med de här frågorna, för vi måste tänka på att alla ska gå ut med fullständiga betyg, eller vi måste tänka på att ha så höga betyg som möjligt eller så. Och då missar man flera saker. Dels så missar man att förstå att om man jobbar med de här sakerna så blir det bättre för alla, både för killar och tjejer. Därför att man jobbar med maskulinitetskulturen och de negativa konsekvenser som det får. Så att det är en sak är att alla skolor måste jobba med de här sakerna. Och kanske det måste finnas något mätsystem för att man ska ta det på allvar. Det är så. Att det, för att om det inte får några konsekvenser för en skola, då är det så lätt att säga att det här väntar vi med tills vi får tid eller resurser eller någonting annat. Så det behövs mycket mer kunskap. Men det handlar om allting, om att öka fokus på de här frågorna i lärarutbildningen till exempel. Fortbildningen för lärare. Det är en annan sak.
Ja, generellt prata om genusfrågor tidigt i utbildningen. Och sen om man får drömma så skulle det vara ett skifte i fokus. Alltså på vart, istället för att fortsätta prata om hur tjejer kan hantera det här. Och hur de ska liksom lära sig och axla det här ansvaret. Så ska fokus på de som gör. Vad kan man få de här människorna? Vad är det som kan få dem att sluta med sådana saker? Alltså att man har mer det fokuset än hur kan vi hantera det här? Som det tjejerna pratade om också. De pratade ju om att... jag tror det var också i förbindelse med vad som borde ingå i undervisningen. Så var det prat om... Vi borde få lära oss mer hur hanterar man en våldtäkt? Och hur hanterar man när man mottar en dickpick? Det var ingen av tjejerna som sa... Killarna borde få lära sig hur man inte gör det här och hur man faktiskt uppför sig. Och att man inte sänder dickpics, att man inte våldtar. Det är så normalt att vi pratar om hur ska jag hantera en våldtäkt? Istället för hur förhindrar man en våldtäktsman?
Ja, och då är vi tillbaka till det här med ansvar. Ansvaret ska inte ligga på tjejerna, utan nej, man ska lägga ansvaret där hemma. Hos de som utsätter, det vill säga ofta killar. Och också på vuxna i skolan som ska både... Med tanke på som lagen ser ut, diskrimineringslagen i Sverige, att skolan ska både arbeta förebyggande och åtgärdande. Så de ska veta vad de ska göra och hantera det på liksom rätt sätt när de får veta att någonting händer. Och sen ska alla skolor arbeta förebyggande och dokumentera vad de gör. Och där tror jag att det är många som kanske famlar och inte riktigt vet hur man ska arbeta förebyggande. Och det tror jag att det är många skolor som har såna här dagar, du vet, lite om temadag, och nu tar vi tag i den här frågan och nu har vi liksom löst det och nu ska vi prata om någonting annat. Det här måste vara någonting som man jobbar med varje dag. Mm. Och då handlar det om normer, värderingar och att man kan säga det som ett allmänt demokratiarbete. Jag menar, det är allt från mänskliga rättigheter till vanligt hyfs och förstånd hur man beter sig mot varandra.
Ja, det var någon av tjejerna som föreslog någon så här, vi har ju de här morgonsamlingarna. Ja. Där skulle vi kunna prata om. Ja. För jag tänker på också att de inte hade pratat om den nya samtyckeslagstiftningen i skolan. Mm. Att de inte hade fått information om den. En lag som påverkar dem
I allra högsta grad.
Alla. Liksom. Mm. Så det blev jag lite förvånad över att de inte hade gått ut med det hårt. Ja. Men det kanske kommer.
Det och att man inte har pratat mer om det som har kommit fram med MeToo som har varit så stort.
Ja, precis. Mm. Ja.
Men vi måste väl ändå passa på att lyfta att just den här skolan har ett väldigt bra generellt engagemang och tänker runt genusfrågor.
Absolut.
Det får vi väl ändå säga.
Så att absolut.
Den här skolan utmärker sig positivt på det. Mycket bra samarbete och de pratar ju, nu pratas det fortfarande för lite om det, men jag tror, och det är ju ännu mer beundransvärt, höll jag på att säga, att de faktiskt, eleverna här upplever att det pratas för lite om. Men jag tror att det generellt pratas mer om det på den här skolan kanske än på många andra. De har fokus, de har ju massa litteratur till exempel som de vill att eleverna ska läsa. De hade ju en utställning med bara genusfrågor. Mm. Så jag upplever i alla fall att de har ett mer genustänk än många andra.
Ja. Jag tänker också i den här frågan så måste ju hela samhället hjälpas åt. Mm. Det är också viktigt.
Men inte bara att vi som forskare har fått möjlighet att gå in och göra det här projektet med de här frågorna på skolan visar ju att det finns en öppenhet och att det finns en potential för att arbeta.
Vilja att driva de här frågorna. Mm. Det var jättebra att samarbeta med.
Trevligt att höra. Är det något slutligt som ni skulle vilja till de som lyssnar på den här podden? Vill ni skicka med någonting till lyssnarna?
Ja, det är ju alltid att lyssna på den som berättar och att tro på den som berättar och att om det finns möjlighet polisanmäla där det ska polisanmälas och vara ett stöd för den som gör det.
Ja, och prata med era barn. Det är inte så att just din son har ett undantagsbeteende och det är heller inte så att din dotter inte har mottagit för att alla andra vänner har gjort det. Era barn är inga undantag. De är precis det vi har pratat om här. Och tjejerna är ju deras röster. Det är ju liksom inte den här gruppen. Det här är ju tjejer generellt i samhället. Och killars beteende generellt i samhället.
Okej, tack så mycket för idag.
Tack.
Tack.